Det här, så många fina, glada ansikten. Jag valde den här rubriken idag till en No Kings But Jesus. Kanske har någon tittat på nyheterna idag. För några timmar sedan så såg det ut så här i Oakland, Kalifornien, mot Trumps sätt då, som man tycker att han agerar som om han är kung. Något som man tog avstånd från på 1700-talet i Amerika. Så här såg det ut i Minnesota. Jag vet inte hur väl ni ser. New York. Det är många som är ute och demonstrerar. Jag tänker att det är lite intressant timing nu när vi är framme vid en söndag där vi proklamerar att vi har en kung som heter Jesus. Att det finns ett rike som är helt annorlunda hur världens politik bygger makt, för igenom sin vilja och så vidare. Det är inte första gången som man demonstrerat Trump i USA. Så svarade ju Trump med en AI-video. Jag vet inte om ni har sett den. Den var ju kanske inte så smakfull. Trump som sitter i ett flygplan och tömmer bajs över New Yorks demonstranter. Jag bara tänker som kontrast till Jesus då, som fick liknande protester, och hur han svarar med att på korset be till sin fader, förlåt dem. De förstår inte vad de gör. Jag tänker att det här som sker nu i USA kanske hjälper i alla fall mig, men kanske fler också, att förstå lite mer av hur det kan ha varit på Jesu tid. För jag har alltid tänkt att det är väl konstigt att folket står en vecka innan och ropar, här kommer kungen, Hosianna. Och sen så står folket bara några dagar senare och ropar korsfäst. Men det är som att jag börjar ana att det kanske inte var så att det var så mycket samma människor som ropade Hosianna och som sen ropade korsfäst. Det fanns nog en del som var lite så här, vart blåsade och anslöt till mängden. Men jag anar att det var lite mer som det är i USA, polariserat. Stora som spänningar inom folket och kring denne man då. Lite som det är kring Trump. Att vissa håller fast vid bilden av honom som han som ska rädda nationen håller på att sjunka. Medan då den andra håller vid bilden av att den här mannen kommer att göra så att skeppet sjunker en gång för alla och drar med sig hela världen i det. Jag tänker att det kanske var så kring Jesus också. Att det var svårt att förhålla sig neutral. Jag tycker också att det är lite intressant, ni har säkert redan sett här, att på de här stora bilderna samtidigt i New York så står det Jesus, I trust in you. Jag misstänker att det är ingen slump heller, utan att det var väl planerat från några som investerade i detta. Och väl planerat var det för Jesus också. Han visste vad han gjorde. Han visste vart han var på väg och han hade varit tydlig gång på gång och sagt, det här kommer att ske. Texten som vi fick lyssna till idag börjar med, efter att ha sagt detta gick Jesus framför dem upp mot Jerusalem. Och jag tänker det är alltid intressant då att gå tillbaka. Vad var det han hade sagt? Det finns ju en tydlig röd tråd förstås i varje evangelium, för det är en berättelse. Och på samma sätt som när vi läser en bok så börjar vi liksom inte mitt i och börjar läsa, utan vi vill ju ha hela bilden. Så ibland är det bra att bara se vad har hänt, det som syftas på efter att ha sagt detta. Ja, om man ska ta bara, var befinner vi oss i Lukas evangelium nu? Så skulle man nog kunna säga att vi befinner oss i det gyllene snittet. Jag vet inte om ni har hört talas om detta. Men det finns ju, man har ju beräknat, det finns ett gyllene snitt i mycket av konst som vi uppskattar. En bit in i ett musikaliskt stycke till exempel i förhållande så kommer liksom själva, där vill man ha ett klimax. På samma sätt om man ser en bild så kan man liksom beräkna, där vill man ha fokus liksom i bilden för att det ska kännas harmoni och fulländning. Ganska intressant. Och jag tycker mig ana att det är någonstans där i förhållande i Lukas evangeliet som den här berättelsen kommer. Och dessutom så brukar bibelkommentatorer lyfta fram mening som sägs, som Jesus säger i Lukas evangeliet som själva nyckelversen i hela hans evangelium. Och det är för övrigt kanske mitt favoritbibelord, för det är så otroligt hoppfullt. Det är när Jesus har kallat ner Zacchaeus, säger han, människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det kan inte bli mer hoppfullt än så. När det är kört så ser Jesus att det fortfarande finns räddning. Det är början på Lukas kapitel 19 som vi befinner oss i. Sen, direkt när Jesus har sagt det som är nyckelversen då i evangeliet, så står det så här. För de som hörde detta berättade liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike. Det är lätt att liksom bara hoppa över det, men där får vi faktiskt temperaturmätaren på hur det var i Israel. Det står ordagrant att de trodde att nu skulle han ta makten. De trodde, de var liksom säkra på att nu när vi kommer till Jerusalem så kommer Guds rike att intas. Så de har fattat, men de har ändå inte fattat. Så som det så ofta är med oss, tror jag. Vi fattar, men vi förstår ändå inte riktigt hela bilden. Och då berättar han då en liknelse. Han liksom ger dem någonting in i den bild som de är helt säkra på. Vi kan bli så otroligt säkra på vår teologi i ett sammanhang där vi har mött Gud, så att vi tror mer på liksom den läran som lärs ut än på Jesus faktiskt. Det är en risk. Och då berättar Jesus en liknelse om en kung som far iväg till ett främmande land för att få sin kungavärdighet. Och medan han är borta så ger han då olika talenter att förvalta. Och då får en 10. Och han förvaltar det under tiden så att det blir 10 till. En får 5. Den samma förvaltar det på samma sätt så att det blir 5 till. Och när kungen kommer tillbaka i den här liknelsen så säger han då till båda de här: bra, du kloke tjän. Du har varit trogen i det lilla. Och så då till den första: 10 städer ska du få råd över. Och till den andra: 5 städer ska du få råd över. Så det är otroligt generös lön han ger. Och den tredje då, som hade fått en talent. Han hade lagt undan den i en duk. För han säger: jag var rädd för dig, för du är en hård man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Här har du det som är ditt. Och då blir den här kungen arg. Och svarar faktiskt: jag dömer dig efter dina egna ord. Sen avslutas liknelsen med ett ganska vedervärdigt slut. I den här liknelsen så säger kungen: de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn. Man kan säga så här, om några verser tidigare i det här kapitlet är min favoritbibelvers, så är det här min icke-favoritbibelvers. Det är inte en sån bibelvers jag stryker under liksom i Bibeln och läser, mediterar över varje dag. Utan det är snarare så att jag blir frestad att stryka över den. Att hoppa över den i en predikan så här. Den där. Och det låter inte som Jesus i mina öron. Sen tror jag att Jesus är väldigt medvetet retorisk här. Och man ska inte glömma att det här säger ju inte Jesus i sin egen person, utan det är en berättelse han berättar om kung. Han ger en liknelse, en bild. Och om vi pratar om gyllene snitt, konst är till för att beröra, att skapa känslor, att göra någonting i betraktaren, i lyssnaren. Och jag tror att det är det Jesus är ute efter här. Samtidigt då, vi kommer ihåg att Jesus någonstans går in i ett... Det är så de tänker att Messias när han kommer ska göra med fienderna. Som man kungar har gjort i alla tider när de intar mark. Att förgöra fienden. Som att Jesus går in i den bilden. Men frågan är, vad är det för svärd han talar om egentligen? För att tittar man då på konsten, konststilen i den här berättelsen. Jag älskar ju kiasmer. Det finns en kiasm i den här berättelsen. Och det är det här. Klimax i berättelsen om talenterna. Det är när kungen säger, jag dömer dig efter dina egna ord. Och det är egentligen helt i linje med vad Jesus har sagt. Döm inte, så ska du inte bli dömd. Om du förlåter kommer du att bli förlåten. Om du ber så kommer du att få. Och Bibeln ska tolkas med Bibeln. I deras bibel så står det flera gånger liknelser om tunga som ett svärd. Bibeln ska tolkas med Bibeln. Det är viktigt att komma ihåg att bara någon dag senare säger Jesus till Petrus, som gör så som han tror att han ska göra när Jesus blir tillfångetagen. Han tar upp sitt svärd och är beredd att döda för Jesus skull. Och Jesus säger, till svärd ska dödas med svärd. Alltså, som vi själva dömer kommer vi att dömas. Det finns en klimax i dagens text också. När Jesus rider in. Och det är det här. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann att allt var som han hade sagt. Jesus ord och Jesus liv är i enlighet med varann. Han ger inga fake news. Vi kan ta hans ord på allvar. Säger han någonting så är det så. Och han betalar priset för det han säger. Det stod i Zakaria profeterat att Jesus skulle rida in på en åsna. Och folk fattar, nu sker det. Nu kommer han. Och så här såg åsnan ut, vi ser. Men Jesus, till skillnad från folket som stod intill, ett helt annat perspektiv. Han såg åsnan som han satt på från det här hållet. Och det är väldigt vanligt att en åsna har ett kors tecknat på sig. Jesus visste vart han var på väg. Han visste att folket förstår inte vad det är för kung jag är. Och det är okej att vi inte förstår alla gånger. Jesus förstår det också. Om jag ska säga någonting mer om åsnan. Det står ju att det var en åsna som ingen tidigare suttit på. Det vi lätt missar är att tänka, vad innebär det egentligen? Jo, det innebär ju att det här djuret var inte inridet. Ni som rider häst vet kanske vad det innebär att sätta sig på en häst som inte är tämjd. som inte är inreden. Det brukar inte sluta så bra att sätta sig på en sån häst. Och jag tänker, det här är en bild för, tänker jag, för den kristne åsnan. Är vi inte lite åsnor allihopa? Men just det här att vår kallelse är någonstans som kristna att bära kungen i våra liv. Och då tycker jag det är så vackert att när Jesus rider in som kung, när han ska bli prisad, så tar han en risk. Han vet ju inte, eller han är Gud så han vet, men för oss alltså, vi tänker ju så här, det där kan sluta illa. Vilket var genant om åsnan bara skulle bli bångstyr och vägra. Men det sker inte. Utan när Jesus sitter på åsnan så blir den lugn, verkar det som. Och det är en väldigt också på att Jesus kan använda vem som helst. Vi kanske känner att jag har ingenting att komma med. Jag har ingen erfarenhet. Men när Jesus kallar oss till någonting så kan vi lita på det. För han håller sina löften. Ja, jag vill vara din lärjunge. Och då säger också Jesus så här. Ingen kan vara min lärjunge om han inte varje dag tar sitt kors och följer mig. Och det där, det får vi också faktiskt ta på allvar. Att Jesus faktiskt säger så. Om vi vill vara hans lärjungar så betyder det att vi varje dag behöver dö bort från sånt där han inte är kung. Och vi kanske, det kanske är helt olika saker för oss. Men gör vi det, lever vi det livet, då kommer vi också få se Guds rike. Och det är fantastiskt. Och sen som Zacchaeus blir förvandlade och plötsligt bara släpper taget om allt det där som man krampaktigt hållit fast vid och blommar ut. Det är fantastiskt. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann att allt var som han hade sagt. Vad har Jesus sagt till dig? Det kan vara en bra fundering. Vad har jag upplevt för tilltal i mitt liv? Vissa kanske känner att ja, men jag levde det ett tag. Men jag har slirat. Jag har tappat det. Men Jesus, han är inte som vi andra. Han är den där herden som söker upp det där hundrade fåret. Lämnar om 99. Han är den som söker och till och med räddar det som var förlorat. Och det är därför det är så fantastiskt att det är just det vi får som kung. Som Johan sa, Hosianna, det är tro på hjälp. Och samtidigt, eftersom han vet att just han är den som kan hjälpa mig, så är det också ett hurra. Nu kommer han. Amen. Vi kan väl bara be lite för detta. Tack Jesus för att du inte är som andra maktens män och kvinnor. Tack att du älskar med kärlekens makt. Tack att du och frälsning. Du är livet självt. Och säger vi ja till dig, så följer vi livet. Och tack Herre för att även när vi möter sånt som ser ut som döden, så vet vi att livet har vunnit också över döden. Och det finns en väg genom det där mörkret.